vi se, PO, om jag är... Ja, vad bra, tack. Idag, efter gudstjänsten, pålyste jag förra söndagen åtminstone, så har jag tänkt att vi som har möjlighet, som är med i lovsång, jag tror Micke har lite koll på det, ljud och ljus och bild och det här, förbön och mötesledning, att vi försöker att fika tillsammans idag, och så ska vi bara bolla några tankar för att sen kunna återkomma och göra det kanske lite mer ordentligt. Jag vet att det är flera som är på väg någonstans idag, så att vi försöker göra det kort och koncist, men en träff så fort gudstjänsten är över tar vi vårat kaffe och så möts vi tillsammans. För några söndagar, eller ja, det här med hur många det är, det vet jag inte. Det kan vara en månad sedan eller någonting sånt där. Men då talade jag om, eller utmanade, ja, det var inte jag som utmanade, men jag lät Guds ord utmana från bibelordet där det står att för fullt tionde till förrådshuset och se sen hur han jag blir, säger Herren. Och till min stora glädje så... När jag var med på styrelsen senast så kunde PO rapportera att offrandet har ökat. Och jag är ju inte alls den som tror att det hade med mig att göra. Men jag är så glad och vill uppmuntra församlingen med det. Att vi är på G och vi fortsätter den trenden. Alltså, ni vet hur det är med trender. Många är väldigt dåliga, men det här är en väldigt bra trend. Och fortsätter vi här så tror jag att det kan bli jättebra. Idag ska jag tala utifrån Hesekiel, 37 kapitlet. Första avsnittet är verserna 1-14. Och det är sällan som jag har varit så säker på att jag har fått rätt text. Samtidigt som det är en text som jag... När jag fick den, så jag var det för en kort historia. Robert ringer en kväll, tror jag det, och säger: Peder, vi håller på att bolla med det här, hur vi ska göra med pastor och så här framöver. Kan jag bara få bolla över till dig? Kan du tänka dig att tänka på att komma till Hållsby och hjälpa oss under en period? Och jag, där det kom ju som en blixt från klar himmel, så jag liksom... Tog väl det för vad Robert sa, jag, och utifrån min egen upplevelse sa jag att ja, visst, jag lovar, jag ska be över det här och söka Gud. Sen gick det kanske en vecka ungefär, och helt plötsligt så upplevde jag att Herren, jag tror många kan dela den här känslan med mig, ibland så lyser Gud bara på ett bibelord och man tänker wow, det här är ju otroligt, var kom det ifrån? Liksom sådär. Man har ju läst det, men då finns det där. Så var inledningen till det här bibelordet. Sen har jag gått och sugit på det här, och så har jag, var vi här på besök den 18 december. Och så mötte jag en alldeles fantastisk församling. Vi var så välsignade på den här gudstjänsten, och när vi åkte hem så sa vi: wow, vilken underbar lovsång, vilken god församling alltså att få möta. Och då tänker jag, hur ska jag kunna tala utifrån Hesekiel 37? För dig som inte så där direkt kopplat, så är det ju berättelsen om profeten i dalen med de torra benen som låg där. Så dra inga förhastade slutsatser nu, utan försök att sitta med öppna sinnen. Men idag så skulle jag vilja vädja till er att lyssna. Nu är det så att jag vet ju, för jag har det själv, man har favoritpredikanter och man är lagd åt ett visst håll kanske, så här, när det gäller vad man vill lyssna till. Och jag kanske inte faller i den kategorin, jag vet med mig att jag kan vara lite jobbig ibland så. Men lyssna idag. Och precis som du sa med det du delade, Monica, här tidigare, pröva det jag säger, och det ska ni alltid göra. För att det är ju så här, som pastor och som förkunnare, så tror jag att det är så här i alla fall, att man kommer till en gudstjänst där man ska predika med bävan. Och man ber Gud, förbarma dig över mig. Låt mig få bära fram ditt ord den här dagen. Så att jag inte skymmer det, att jag inte förvanskar det. Och det är min bön också den här dagen. Och jag tänkte börja med en berättelse. Nu kan ni tro att jag alltid är sån, men jag är inte alltid sån. Så att jag har något roligt inledningsvis. Men jag tyckte att det här var ganska roligt, men det finns en sån bra poäng i det. Vi förflyttar oss tillbaka till Edens lustgård. Adam kommer och går där och så stöter han på Gud. Det var inte ovanligt, läs vi berättelsen så vet vi att det hände regelbundet. Och Gud står där och håller på att forma någonting och Adam blir nyfiken och säger, men vad gör du Gud? Jag håller på att göra en medhjälpare till dig, säger Gud. Medhjälpare, säger Adam. Jag håller på att göra din fru, säger Gud. Han blir lite frustrerad på honom. Okej, och vad ska jag ha henne till, säger Adam då. Och det är ju förståeligt. Vi som har fruar, vi vet ju varför vi har fått fruar och vad vi har dem till. Lite vårdslöst så. Särskilt ni damer kanske får ha lite extra tålamod med mig idag. Vad ska jag ha henne till, säger Adam. Säger Gud, du förstår, hon kommer att bli helt fantastisk. Hon kommer att laga all mat åt dig. Hon kommer att städa ditt hus. Hon kommer att byta sängkläder minst en gång i veckan. Och hon kommer att föda era barn, inte minst. Och då har jag tänkt ut det så finurligt så att hon har med sig en egen matanläggning. Så du behöver inte gå upp på natten ens för att göra mat till det lilla barnet. Utan det fixar hon så du kan bara sova vidare. Och kanske det allra bästa utav allt, säger Gud, det är det att när ni blir osams om något, när det blir liksom lite argument fram och tillbaka, så kommer hon alltid att vara den första som säger, jag har fel, förlåt mig. Jag har inte kommit till poängen än. Adam, han är precis som vi män nu när vi hör berättelsen, kanske då tänker sig, wow. Det här är ju ofattbart. Men så tänker han att det kommer att kosta mig något. Så han säger, men vad kommer det att kosta mig? Ja, säger Gud, det kommer att kosta en arm och ett ben. Adam blir ju bedrövad och så sätter han sig ner och funderar lite. Och säger, Gud, vad kan jag få för ett reben? Ja, resten är ju historia, det vet vi. Återigen, det är inte helt säkert att det här är fullständigt sant. Ja, det kan vara påhittat. Men poängen som är viktig då. Jag tyckte med att den var ganska rolig, den här berättelsen. Poängen som är viktig det är att inte bara vi gubbar utan även ni damer tror jag lider av och till eller mer eller mindre utav det här dilemmat att välja en enklare utväg. Hade Adam offrat sin arm och ett ben, vem vet vad det kunde ha blivit. Men han valde den enklare utvägen. Och jag skulle önska att vi idag tar med oss den här lite lättsamma berättelsen. Man tänker på det, är det så? Väljer jag den lätta utvägen eller är jag beredd att satsa? Är jag beredd att ge mitt liv för honom som först gav sitt liv för mig? Nu kan vi lägga på bild 1. Ja, där, nu ska vi se. Så ser det ut. Ja, fantastiskt. Jag har med lite stöd till er kära vänner som talade änglaspråket. Idag. Sen var det så här idag när jag vaknade så var allting borta. Det händer inte ofta, det har hänt mig en gång tidigare i livet. Jag hade lagt upp en fin presentation och min text och sådär. Och sen öppnade jag min iPad och så är det tomt. Så jag har gjort om det. Och därför så är det mycket möjligt så att en del kommer lite så här. Men jag ska försöka att lotsa oss igenom det. Hesekiel är det ju vi ska läsa idag, och Hesekiel 37. Hesekiel var en profet, han var samtida med Daniel. Han levde när det judiska folket på grund av olydnad hamnade i fångenskap i Babylonien. Han höll på att utbilda sig till präst när han tillsammans med ungefär 10 000 andra fördes bort i fångenskap. Men Gud hade en tanke med Hesekiels liv. Och ungefär 5 år efter det att han fördes bort så kallade Gud honom till profet. Och i samband med kallelsen så fick han en vision utav Gud. Och jag är ganska säker på att han behövde det här, för att det var inget enkelt liv som Hesekiel skulle få uppleva. Det var ingen enkel tjänst som han skulle få gå eller bära, så att säga då. Och därför så tänkte jag då att vi ska läsa, och då kommer vi till bild 2. Ja, det var jag som skulle sköta det nu. Vi var lite osäkra på det förut, men jag försökte med en grej, men det funkar inte. Så, där har vi det. Hesekiel 1:28. Skenet syntes runt omkring som bågen i skyn en regnig dag. Sådan var synen som tycktes vara Herrens härlighet. När jag såg den föll jag ner på mitt ansikte, och jag hörde rösten av någon som talade. Jag har ju talat lite grann och försökt att beskriva lite hur väldig Gud är den här våren, lite av och till i mina predikningar. Och jag fascineras alltid över de här som vi kan läsa om i bibelordet som får det här så direkta mötet med Gud. Och det här är det vanliga som händer, att man faller ner. Gud är stor. Vem är jag som människa att jag skulle stå när jag får komma så nära Gud? Anledningen till att folket hade förts bort, att Hesekiel var i fångenskap, handlade ju om att Guds folk, hans eget folk, hade vänt honom ryggen och valt att gå åt ett helt annat håll. Vi ska se, jag tror jag har med det. Precis. Vi kan läsa om det egentligen i 5 Mosebok redan 28. Det är ursprunget till det hela. Där gav Gud folket liksom 2 alternativ, 2 val att göra. Det första var, om du lyssnar till Herren, din Guds röst, genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig, så ska Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden, och alla välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig när du lyssnar till Herren din Guds röst. Och det är väl värt att lägga märke till just det här, att om du lyssnar till Herren din Guds röst genom att noggrant följa. Ibland så kan vi tycka att vi gör tillräckligt när vi lyssnar, för att följandet är ju den svåra biten. Lyssnande går ganska bra. Jag hade inte fått med vers 15 där det står så här: men om du inte lyder Herren din Guds röst och inte håller fast vid och följer alla bud och stadgar som jag ger dig, som jag idag ger dig, då ska dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig. Och folket hade ju då valt det senare. Man hade 2 möjligheter. Man hade möjligheten att säga: Gud, du som har kallat oss, du som har fört oss ut ur fångenskapen, det är klart att vi väljer att följa dig. Det är ju lätt för oss som sitter här idag och tycker att det var hade ju varit det naturligaste. Men så var det inte. Och det innebar att folket fick uppleva ett fruktansvärt nederlag. Och där kommer vi då in egentligen i det här textavsnittet. Och då läser vi de första 3 verserna där. Herrens hand kom över mig, och genom Herrens ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Han förde mig fram bland dem och se, de låg där i stora mängder över dalen. Och se, de var alldeles förtorkade. Han sa till mig, människobarn, kan de här benen få liv igen? Återigen så kommer Herrens hand över profeten Hesekiel. Och han förs ut i den här dalen. Och jag tänkte, satt och funderade på vägen hit idag. Jag pratar inte jättemycket med Ulla på vägen på morgonen så här, för att det är så mycket tankar i huvudet. Och då snurrade det runt, så jag tänkte, alltså det är nog ganska lätt för oss när vi läser ett sånt här avsnitt om profeten Hesekiel, när han förs fram, så tänker vi att ja, det är väl ungefär som att ni sitter och tittar på bilden här. Men jag tror att för profeten så var det oändligt mycket verkligare än så. Det var inte någon bild som målades upp för honom, utan det var en verklighet som han klev in i. Han fördes fram och tillbaka, står det i en annan översättning. Bland de här benen som låg utspridda där i dalen, som var förtorkade. Jag skickade med den här bilden bara för att ni skulle få en liten uppfattning om det. Jag har det på engelska där med, ifall ni inte har med Bibeln. Där var profeten, han går fram och tillbaka. Förnedringen är fullständig. Det värsta som kunde hända, det var att man inte blev begravd när man dog på den tiden. Och det fanns folklag som visste att detta var den totala förnedringen. Och därför, efter ett slag där det låg många döda kvar, så kunde man då lämna benen. Och det här talar ju återigen om att Guds folk hade valt fel inriktning, gått fel väg. Nu hade det som Gud sa skulle drabba dem, hade drabbat dem. Förnedringen och misslyckandet, nederlaget, var fullständigt. Och här går profeten nu då, som Gud har kallat, fram och tillbaka bland benen. Och naturligtvis skakas om i hela sitt inre över det han ser framför sig. Han ser ju det som har hänt med sitt folk målat i det han ser framför sina fötter. Benknotor som ligger. Och dalen på den här tiden var ju, eller representerade ofta, platsen där strider utkämpades. Och därför så är det ju troligt att det var så Gud förde honom till dalen där många strider hade utkämpats, och därför låg det också många döda ben. Vi har ju, när David möter Goliat, så är det också i en dal. Och kanske var det så att Gud förde honom fram och tillbaka bland de här benen för att förstärka upplevelsen. Liksom låta profeten få riktigt äta utav det här och ta till sig. Och så kommer ju den här frågan. Och nu är det ju så att när man jobbar med en text och man känner att Gud talar, så fastnar man ju för vissa saker, och det är fastnar för människobarn. Kan de här benen få liv igen? Och jag önskar att vi kunde få tag i den känslan som profeten hade när han gick där. Han såg hela dalen full av ben. De var förtorkade. Han visste att det här var sådana som hade dött för länge sedan. Nederlaget var fullständigt. Förnedringen var total. Och så kommer Guds röst till honom och så säger han, kan de här benen få liv igen? Jag kan ju naturligtvis inte ana vad profeten kände. Men man kan tänka och fundera, ni vet min fantasi så här. Jag kan tänka att det var nästan på som ett slag i mellangärdet. Så fullständigt hade hans folk misslyckats med att följa sin Gud. Så fullständigt var nederlaget, och så frågar Gud, kan det bli någonting utav det här igen? Kan det få liv på nytt igen? Kan de här benen få liv igen? Profeten hade ju vandrat med Gud ett tag. Och det var inte första gången Gud talade med honom. Så att det fanns mycket av ödmjukhet hos honom. Så han svarar På Guds fråga, kan de här benen få liv igen, säger profeten: Gud, bara du vet. Och jag tror att det speglar hans uppgivenhet. Han kände: Gud, mitt folk har ju svikit dig, har vänt dig i ryggen så totalt. Finns det möjlighet för ett folk att resa sig på nytt igen? Finns det möjlighet för folket att få liv på nytt igen? Vända om ifrån den här vägen som har lett dem fram till den här dalen med de förtorkade benen. Precis där är det. Och då kommer fortsättningen här. Troligtvis innan han har hunnit riktigt att ta in det här. Profeten, så säger Gud så här: profetera över, nu ska vi se, nu ligger jag lite före där. Profetera över dessa ben och säg till dem: jag vet inte hur många av er som är här idag som vet mer att ni har en profetisk gåva. Jag utgår ifrån att det är några stycken. Jag tror ju på det som står att Gud har gett oss gåvor, och det har han ju gett till församlingen för att de ska brukas och användas och vara till välsignelse, till uppbyggelse, till uppmuntran och så vidare. Och då tänker jag så här att man kan ju hamna i olika situationer där det känns mer eller mindre öppet och där det känns mer eller mindre förberett och där det känns mer eller mindre så här att wow, Gud, nu vill jag tala ditt ord. Jag tänker att profeterna den här dagen var kanske inte riktigt på det stället där han stod mitt ibland de här förtorkade benen, och Gud säger: profetera till de här benen. Och vad han säger är att predika, förkunna Guds livgivande ord. Det är det handlar om egentligen. Men profeten, han stod där med benknoten runt omkring sig, säger Gud: profetera till de här benen. Och då är vi framme över den här bilden. Och då står det, så här: jag profeterade som jag hade blivit befalld, och när jag profeterade hördes ett ljud. Det blev ett rassel och benen kom tillsammans så att ben fogades till ben. Medan jag såg på växte senor och kött på dem, och de täcktes med hud. Men ännu fanns ingen ande i dem. Och vi stannar där lite grann. Försök att sätta in i situationen. Här står profeten. Återigen, mitt bland en dal fylld av förtorkade ben. Ben som hade legat där länge. Gud säger till honom: profetera liv till de här benen. Och så säger han: jag profeterade som jag blivit befalld. Och så började ljudet att höras. Jag vet inte, ibland när vi pratar om förbön och sådär, så numera så brukar vi uppmuntra folk som ber för någon att titta när vi ber så att man ser vad som händer. Och jag vet inte om Ezekiel den här dagen när Gud säger profetera liv till den här dalen utav förtorkade ben, om han gjorde så här och så profeterar han lite stapplande och försiktigt, eller om man tittade ut över dem frimodigt och sa: ni ben, hör Herrens ord. Det säger inte skriften, så det får vi bara fundera över, hur var det. Men så hördes ljudet. Det började rassla när ben fogades till ben. När det växte senor på dem. När köttet las på benen, och helt plötsligt så var det inte en dal av torra ben, fylld av torra ben längre, utan det var en dal med kroppar, men fortfarande fanns det ju inget liv i dem, utan det var döda kroppar, men nu var det inte längre ben utan det var kroppar. Och man kan ju bara ana, alltså, tala om och vara ganska omskakad vid det här laget. Men då kommer nästa steg, då säger Herren till honom: profetera till anden. Jag profeterar, du människobarn, och säger till anden, så säger Herren Gud. Kom du ande. Kom du ande från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna så att de får liv. Och jag profeterade som han hade befallt, och kom anden in i dem. De fick liv, reste sig upp på sina fötter, en mycket stor skara. Och anden från de fyra väderstrecken, det handlar om fullhet. Det var inte bara så att Gud med nöd och näppe gav liv igen, utan han gav det fullt ut. Och profeten fick profetera till fullhetens ande att komma på nytt över det som alldeles nyss hade varit en dag med förtorkade ben. Och så hände detta otroliga. De reser sig upp på sina fötter, en mycket stor skara. Undret hade skett, livet hade återvänt. Profeten Hesekiel hade, eller fick som uppgift, att titt som oftast uppmuntra folket. Trots att man hade valt fel väg, man var i fångenskap som ett resultat av det här, så var det profetens huvudsakliga uppgift var att uppmuntra folket, att försöka ingjuta mod på nytt igen. Ord om upprättelse, om helande, om löfte, om anden. Så här långt så var det ju en ganska fantastisk berättelse, en ganska fantastisk händelse som sker. Min bön är ju att någonstans landar i ditt hjärta, att du kunde få bara känna detta, vilken stor Gud vi har. En Gud som älskar sitt folk, har gjort det i alla tider. Och gör det fortfarande. En Gud som fortfarande vill blåsa fullhetens ande in i våra liv. Och det just uttrycket här som används, det är ruach, tror jag det heter. Eller uttalas ungefär så. Och det finns med genom hela Bibeln. Redan när Gud hade format Adam, så blåser han in det här anden i honom och Adam får liv. Så det är inget nytt som man kom på här. Men sen kommer då uttydningen utav det här. Och det har vi i det här avsnittet, Hesekiel 37:11-14. Och lyssna noga nu. Han sa till mig, människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Se, de säger, våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute. Det är slut med oss. Profetera därför till dem. Profetera därför och säg till dem. Så säger Herren Gud. Se, jag ska öppna era gravar. Och hämta upp er, mitt folk, ur era gravar och låta er komma till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren. När jag öppnar era gravar och för upp er, mitt folk, ur dem. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv. Och jag ska låta er få bo i ert land, och ni ska inse att jag, Herren, har sagt det och att jag har gjort det, säger Herren. För oss idag så är risken att det här bara blir ord. För Guds folk på den tiden så var det någonting alldeles oerhört att få lyssna och ta till sig de här orden. När hoppet var ute, de sa ju så här, våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss. Man kan inte säga det mycket starkare, alltså det är kört helt enkelt. Och sen kommer Gud och så talar han liv in i det som folket såg som fullständigt hopplöst. Det kommer aldrig hända någonting. Det är kört. Vi är där vi är. Förhoppningsvis insåg en del av dem att vi är där vi är på grund av att vi har gjort det vi har gjort. Men så kommer Gud tillbaka och så säger han: jag vill låta min ande komma in i er. Och så tycker jag det sista är så oerhört gott att få ha med på slutet där. Och ni ska inse att Herren har sagt det och att jag har gjort det, säger Herren. Återigen så är det ju en oerhört stor Gud vi har. När han säger någonting så gör han det. Jag vet inte, någon kanske är som jag, att det finns vissa svagheter i livet. Och en utav dem är väl det att det är inte alltid i mitt liv jag har genomfört eller gjort det jag har sagt och det jag har lovat. Och det grämer mig, och det är en sån där sak som jag kämpar med och som jag ber om: Gud, låt mig få stå vid mitt ord. Men jag vet till 100% att Gud gör det. Har han sagt det så står han för det, och då blir det så. Sen kan vi ju välja då att gå bort ifrån Gud. Vi kan börja säga: Gud, nej, vi gör som Adam i början. Jag tar nog den smidigare utvägen, för att gå med dig kan ju kosta en hel del. Det kan kosta en arm och ett ben. Så jag tar den smidiga utvägen. Nej, Gud finns där ändå. Han säger: det jag har sagt, det jag har lovat, det kommer jag att göra. Sen gäller det för oss då att ta det till oss. Och nu var detta den ursprungliga betydelsen. Och jag är så fascinerad då över de profetiska texterna i Guds ord. För när man läser dem så kan man se att de har uppfyllts, och de har uppfyllts, och de har uppfyllts. Och det gör att när jag läser dem idag så tänker jag så här: Gud, vad vill du tala till mig? Vad vill du tala till oss idag utifrån den här texten? Och nu sitter nog en del och så tänker man: ja du Peter, där får du ta i. Försök att komma runt det här. Och inte säga att vi är liksom en dag med förtorkade ben. Men jag tror inte alls att det är det Gud vill säga till oss idag. Att vi är som benknotor. Men däremot så tror jag att det finns, att du och jag har gjort, ska jag säga istället, upplevelse liknande Ezekiel. Och jag ska försöka förklara det på något sätt. Du och jag, om vi ska vara ärliga mot oss själva, mot varandra, har ju inte alltid direkt valt Guds väg. Även om vi har vetat om den. Och vi kanske idag lever på ett sätt och i en plats, eller på en plats här i våra liv, där vi inte helt har sagt ett fullt ja till Gud. Så är livet. Och då är det gott att få veta att Gud står kvar där. Han säger: det jag har lovat, det jag har sagt, det håller jag. Så att vi kan få komma tillbaka igen. Men sen tror jag att vi har gått igenom saker du och jag som gör att i våra liv så skulle man kunna billigt säga att det ligger lite döda ben. Och kanske är det så även gemenskapsmässigt i församlingen. Jag vet inte det än, för att jag känner er inte, och det är egentligen inte det handlar om. Men jag skulle vilja prata om din personliga upplevelse av döda, förtorkade ben. Jag tror jag vågar säga att det finns människor här idag som har burit och som bär på en kallelse som man än inte har sett gå i uppfyllelse. Och det ligger besvikelser, det ligger frågor, det ligger tider av, som jag pratade om en annan gång, ökenvandring i det här. Det finns de av er som har burit på en oerhört stark längtan som inte har blivit uppfylld. Och så småningom så kan det där bli som döda ben i våra liv som ligger där och skramlar liksom, och som skaver och som gör ont. Tänker på visioner. Del av oss har inte stora problem med visioner kanske, men andra av oss, inte minst när vi är unga, så har vi visioner. Det här vill vi se hända. Det här vill jag ägna mitt liv åt. Det här vill jag se ske i min församling. Och sen 30 år senare så sitter jag där och så någon gång emellanåt så blir jag påmind om det här som var min dröm, som var min vision när jag var ung. Det jag längtade så efter. Och så tänker jag, men Gud, varför blev det ingenting? Och kanske har jag kommit dit då att jag känner, nej man, hoppet ute. Hoppet ute. Ja, alltså jag, nu är jag ärlig mot er här idag och nu får ni en möjlighet att älska mig trots att jag är ärlig. Jag kan ju inte det här med er ambition om ombyggnad och nybyggnad fullt ut. Jag har hört lite grann och lyssnat in och försökt att förstå. Men någonstans så kände jag när Gud liksom lyfte det här ordet eller gav mig särskilt upplevelse, en stark upplevelse med det här ordet, att någonstans finns visionen med i det här. Och jag måste säga, alltså jag tror att ni har slått världsrekord. Sen om det är bra eller dåligt, men som har kunnat hålla på och jobba med det i 15 år. Och inte komma någonstans. Så jag har ju varit med ett tag som ni ser. Jag är ju inte purung så jag har ju varit med. Alltså jag har varit med när man har jobbat med de här frågorna. Och jag vet att det är inga enkla frågor. Och det är inget jag tar lätt på heller på något sätt. Men jag bara känner det så att nej, nu är vi där det måste hända. För vi får inte hamna där vi säger att hoppet är ute. Det kommer aldrig att hända, det kommer aldrig att bli något. Vi kommer aldrig att kunna komma överens. För att då är det bara en fråga om, och kanske redan det finns några förtorkade ben som ligger där och skaver och stöter emot allt emellanåt så fort vi tar tag i det här igen. Ja, hoppet är inte ute. Så tänker jag på gåvorna. Gud har gett oss gåvor. Jag nämnde om det profetiska. En god gammal farbror, han är hemma hos Herren nu, men han kämpade stora delar av sitt liv med att han inte fick tungotalet. Oftast när han kom fram till förbön så var det, så sa han, jag skulle så gärna vilja tala i tungor. Och vad som hade låst det vet jag inte, men Gud har ju gett gåvor till oss. Och kanske har du brukat de andliga nådegåvorna tidigare, 20 år sedan, 30 år sedan, 40 år sedan, 10 år sedan. Och så har det liksom dött ut. Det har inte känts som att det har varit öppet. Tänk på trasigheten som vi kan bära omkring på. Får vi inte hjälp och bli hela så blir det så småningom någonting som skaver och som ligger där och skramlar. Jag tänker på trasiga relationer. Jag tänker på oförlåtenhet. Ibland är det bra att inte känna församlingen man talar till så bra. Så därför så kan jag vara frimodig när jag säger det. Oförlåtenhet, alltså ovilja att förlåta. Blir ganska snart ett sånt här förtorkat ben som ligger och bara skramlar och skaver. Sen ska vi inte vara för snabba med att förlåta. Min hustru brukar vara noga med att påpeka det. Det kanske är efter många års äktenskap med mig som hon har lärt sig att det gäller att hålla igen på. Men det är ju så, vi måste vänta och förlåta tills vi är färdiga att förlåta. Men vi behöver komma dit relativt snart. För att bära på oförlåtenhet, att vägra att förlåta. leder inte till något bra. Och jag är övertygad om att det kan bli ett sånt här ben. Då är ju den stora frågan, nu skulle jag kunna räkna upp mycket mer. Men klockan springer iväg och jag ska försöka avsluta något sån här i tid. Men jag tror att ni förstår min känsla, min upplevelse när jag läser de här orden om de förtorkade benen. Så tänker jag, ja, de finns där. Och frågan som Gud ställer återigen är då, kan dessa ben få liv igen? Ett väldigt snabbt vittnesbörd ifrån mig själv. Jag har jobbat i församlingar av och till under 35 år, någonting sånt där. Och sakta men säkert så har det tagit på mig. Det är att i församling efter församling så möter jag just oförlåtenhet. Eller jag vet inte om det är ett ord ens. Men jag hoppas ni förstår vad jag menar. Jag möter församlingar där de kommer inte längre för att någon sa någonting som gjorde ont. Och nu har man backat. Nu finns man inte längre med i gemenskapen. Och så försöker man någon kanske att reda ut och så säger du, jag är inte intresserad. Det gjorde så fruktansvärt ont den där gången så jag, nej, jag är inte beredd att göra något åt det. Och så möter man det gång efter gång. Jag har varit i församlingar där man inte kan sitta på samma sida utan sitter X där så går jag och sätter mig där för jag kan inte sitta på samma sida. Jag kan inte mötas i hallen och så vidare. Och det här har sakta men säkert malt ner mig. Så jag kom till en punkt där jag gav upp. Jag sa det här, ja, det är för torkat. Det är ute, det är kört. Det går inte att komma någonstans med det här. Och det måste jag då sticka in som en liten brasklapp där. Att det går inte om vi inte vill. Men när jag läste de här orden och de drabbade mig. Så fick jag böja mig inför Gud och säga. Men du Gud, du vet om de här benen kan få liv igen. Och då kände jag att Gud talade in i mitt liv och sa att de kan få liv igen. Det finns ingen relation som är så körd att den inte kan få liv när Gud blåser fullhetens ande över det på nytt igen. Det finns ingenting som inte går att förlåta. Vi var samlade till lägesammanträde häromdagen och då sa vi att vi vill tala om förlåtelse till ungdomarna på bödalägret i år. Och direkt så kom den här bilden som bara ni som är riktigt mogna kommer ihåg från Vietnamkriget. Den här tjejen som kommer och springande ut ur ett brinnande inferno och egentligen över en bro helt naken. Skadad utav napalmbomber och grejer. Och sen läser man om henne 30 år senare. Att hon har förlåtit. Hur gör man det? Hur förlåter man ett folk som har bombat mitt folk? Som har gjort att jag får springa för mitt liv. Skadad av brandbomber och annat elände. Skadad av hat. Men jag kommer till den punkten att jag kan säga att jag förlåter. Häromdagen hörde jag berätta om en kvinna som, ja, ni får ge mig några minuter till. I sin ungdom gifte sig, som hon sa sen, naturligtvis var jag för snabb, jag gifte mig med fel kille. Men historien slutade på det här sättet att en dag, han hade problem med sprit, en dag kom han hem, hade druckit för mycket. Och han högg henne 29 gånger med kniv runt om sig här. Av någon anledning så överlevde hon. Och nu, säkert 30 år senare, så kunde man fortfarande se spår av ärren runt här. Och så frågar den här hennes vän, henne, de hade gått en pastorsutbildning ihop, så säger han, men vad gjorde du av det? Hur kunde du gå vidare? Och då säger hon, jag förlät honom. Jag bestämde att han hade tagit en timme utav mitt liv när han höll på att hugga mig med kniven. Och det var allt han skulle få. Nu vill jag gå i det Gud har för mig. Och därför så förlät jag honom. Och det här är en fullständigt sann berättelse. Så jag tror inte att vi kan komma och säga, men du skulle bara veta vad jag har varit utsatt för. Jag kommer aldrig att kunna förlåta, för det finns en möjlighet att förlåta. Det finns en möjlighet att komma tillbaka till det Gud har kallat dig till. Att få se det bli verklighet. Finns möjlighet att gåvorna som, eller gåvan kanske som du bär på, som lite nu och då bultar på där inne men som du har stängt till, att den kan få blomma ut igen. Tack Monica för ditt vittnesbörd på inledningen här. Det är inte kört. Det är inte kört. Gud vill komma på nytt igen. Han vill blåsa liv i visionen om en ny kyrka eller en ombyggd kyrka. Det spelar ingen roll. Och där har jag lärt mig någonting de senaste veckorna. Som jag säkert tänkte innan. Men det var någon som satte ord på det och sa att vi måste lära oss att tänka vertikalt. Är det va? Ni som kan det. Horisontalt. Det är väldigt lätt att tänka. Vi använder det här. Och så tänker vi på det här sättet. Nej. Jag nämnde det någon gång när vi skulle bygga vårt hus och inte hade några pengar alls. Och folk sa, det går inte. För man tänkte så här. Man tänkte inte på att det finns en Gud. Och så länge vi tänker så här så kommer vi ingenstans. Då är hoppet ute. Då är benen fortfarande förtorkade. Men när vi får igång det tänkandet och ser att Gud är stor. Att för honom finns inget som är omöjligt. Det finns inget kört. Det finns inget hopplöst. Men det finns en väg framåt. Det finns en väg vidare och det finns en plats där Gud möter med dig och mig. Och säger, nu vill jag blåsa min ande på nytt in i ditt liv. Ja, som vanligt så har jag säkert tappat bort mig i... Ja, i det här. Men jag tror inte det jag vill säga. Men jag vill bara säga det, att jag tror att det Gud vill säga till oss utifrån Ezekiel 37. Det är att jag älskar er. Och jag älskar att börja om på nytt igen. Jag älskar att blåsa liv i det som har till synes dött ut. Och Gud älskar att göra det omöjliga möjligt. Jag önskar att jag hade en bild på en grönskande dal med fullt med glada och lyckliga människor och visa som avslutning istället för den här där profeten gick omkring bland de förtorkade benen. Men jag tror det är det som Gud vill. Eller jag är övertygad om att det är det Gud vill. Det är ingen tvekan om det. Så frågan nu då är om du och jag väljer rebenet eller om vi är beredda att satsa en arm åt ben. Vi kan välja rebenet och gå halvbesvikna, halvmissnöjda, lite smågnälliga genom livet. Eller vi kan säga nej, det får kosta vad du vill. Gud, du har gjort så mycket för mig. Du har gett din son Jesus Kristus att dö på ett kors. Det mest plågsamma man kan tänka sig. För att du älskar mig. Och då har jag inte tänkt att bära på det här. Inte en timme till. Då vill jag se livet komma tillbaka. Jag vill se gåvorna komma i funktion. Jag vill se kallelsen få blomma ut igen. Jag vill se din vilja ske. Jag vill gå på din väg. Amen. Gud. Gud, du är så ofattbart stor. Du är så ofattbart god emot oss. Tack för att du inte ger upp. Tack för att du inte ger upp, Gud. Trots att vi så många gånger vänder dig ryggen, så många gånger räknar ur dig ur leken liksom, att du inte finns. Att du inte kan förändra, att du inte kan bära, att du inte kan bygga upp, att du inte kan hela, Gud. Men tack för att du är en Gud som helar, du är en Gud som bär, du är en Gud som upprättar. Helige Ande, nu vill jag be att du tar det som var från dig och planterar ner djupt i våra hjärtan. Herre, hjälp oss att lyfta blicken, hjälp oss att se dig. Hjälp oss att höra dig, Gud, när du talar upprättelse in i våra liv. När du säger nu kör vi igen. Gud, rör vi oss den här stunden. Rör vi oss, Gud. Vi behöver dig. Jag behöver dig, Gud. Mer än någonsin. Amen.